Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Jajamensan.
Och det här avsnittet kommer handla om ångest, pasta, västerbottenost och lagring av vin, tror jag, om vi får med allting.
Det kanske det blir.
Det kanske det blir. Hur är det?
Jo, det är bra, tack. Skulle väl ljuga om jag inte började känna mig lite trött på när så här ens vaccinering skjuts framåt med en månad eller två varje gång man hör av vårdcentralen. Men i övrigt är det ganska bra. Man får se det lite som ett tillfälle i livet att göra lite, tänka över saker och ting som man ofta har nytta av då och då. Ibland måste man ju faktiskt bromsas lite av yttre omständigheter för att kunna utvecklas och växa som människa. Och det är väl vad jag försöker göra. I bästa fall. Mest springer jag bara och leker med barnen och tar hand om dem om jag ska vara riktigt ärlig. Men, och håller ölprovningar, för det är otroligt populärt med digitala öl- och vinprovningar numera. Företagen börjar också bli lite så här, de anställda på olika företag börjar visst tröttna på den här pandemin och tycker det är lite långtråkigt. Och då kan man ju alltid samlas allihopa över datorn och kalla in en rolig gubbe som får dem att under ritualiserade, förment vetenskapliga former dricka alkohol.
Och det är du?
Det är jag.
Och hur går det med fastan?
Jo, den klingar på. Halva världen, eller drygt halva, fortsätter att kämpa fram mer eller mindre väl i då den stora påskfastan som ju slutar då, har sitt crescendo på långfredagen.
Ja, och det är snart påsk och det kanske vi ska nämna någonting också om. Men jag tänkte på det här, det känns ju nu som att våren kommer gå segrande ur den här striden med frost och köld. Och att vi har en ganska härlig tid framöver oss, och sparrisen kommer ju nu också.
Ja, det är underbart. Jag åt faktiskt sparris för några dagar sedan, men jag vet inte varifrån den var, för den kom i, vi får en sån där, de har på ICA har de 40 kronors kassar med allting som är utrensat, och det är ju hög kvalitet på det. Ofta så att det har varit en dålig tomat i en stor förpackning och då kan de inte sälja den, eller någonting litet skönhetsfel på ett päron eller något, och då öser de ner allt det där i stora kassar för miljön skulle egentligen, mer än att de tjänar så mycket på det, och så säljs det jättebilligt. Och där råkade det ligga vit sparris. Så jag slog ihop en hollandaisesås och vi hade lite räkor till det och lax faktiskt. Det var en vanlig tisdagmiddag. Det var väldigt, väldigt gott. Men jag tror inte den var från Tyskland ännu. Men däremot så borde den väl ha kommit upp ner i Italien, antar jag, skulle jag gissa. Ja.
Kan man växthusodla sparrisen?
Ja, man lägger drivbänkar på jorden för att få upp det lite snabbare, ja. Absolut.
För det är ju verkligen nu i dagarna som den ska komma.
Ja, och det finns ju inget godare än i alla fall inget vegetariskt godare än den riktigt tjock, vit, tysk sparris med mycket al dente. Man får verkligen inte koka sönder den. I Sverige står ju ofta gamla kokböcker 30 minuter, men ja. Man kanske ska ge den 12-13 snarare. Och Och hollandaisesås tycker jag är det särklass allra bästa till. Det går att ha brynt smör, det går att ha olivolja.
Ja, men det är just den här enkelheten och ha totala fokuset på sparrisen som råvara tillsammans med en riktigt fet smörig sås. Det är egendomligt.
Mm. Och en krispig risling naturligtvis. Också, ja. Som, eller möjligen en grauburgunder, men risling är ju fantastiskt ihop med sparris.
Och det funkar ju alldeles utmärkt med ett glas champagne, men det funkar ju till allt.
Jo, men det gör det ju.
Jag lagar den sista grytan nu, känner jag, för våren. Den här riktigt mustiga grytan. Det var ju såklart en boeuf bourguignon med Julia Childs recept. Och i och med att hela frysen är full med älgkött så blev det ju givetvis på älg.
Vad härligt.
Det var...
Man får tillsätta någon form av fett, antar jag då. Eller är det kanske bara lite mer sidfläsk som redan ingår?
Jag har ju sidfläsket i och sen så... tycker jag just det här djuret var rätt fettisprängt för vad en älg. Nu är inte det så mycket att hurra med. Men sen också så steker jag ju champinjonerna i enorma mängder smör. Och när jag gör den här bräserar steklöken så steker jag ju den först i stora mängder smör och sådär. Så och sen fick den ju stå ett dygn också. Och det...
Julia Child är faktiskt det näst bästa receptet på Böf på gång.
Har du en bättre?
Ja, mitt eget.
Ja, är det bättre?
Ja, det är faktiskt det.
Ja, då ska jag prova.
Med en dåres högmod, det är lite som att säga. Jag kan säga att jag kanske blir nummer två. Zlatan gick ju nyligen ut med och kallade sig själv Gud. Och det var väl lite värre ändå. Ja. Okej, då blir jag nummer två i år av högmod. När jag anser att det är ett bättre recept än Julia Child. Men man får säga att det kanske är gjort enligt mina smaklökar. Alltså det, för mig är det, jag har ju gjort det recept som jag tycker är godast. Men sen behöver inte någon annan tycka det. Men gott är det i alla fall.
Men inte högmod än i Dantes Inferno? Kan man inte hamna där då på grund av högmod? Att det är
en av dödssynderna och högmod går före fall. Alltså dödssynden är ju ett begrepp som egentligen inte handlar om... Det kan betyda två saker. Dels kan en dödssynd vara en oförlåtlig synd. Och det är någonting helt annat. Dels kan det vara dödssynder är ett begrepp som egentligen inte är kyrkans officiell. Utan mer en populär indelning under medeltiden. Där det handlar om synder som är... leder till andra synder, grundsynder brukar man kalla dem. Att det är en synd som i sig kanske inte verkar så farlig men som för med sig rätt mycket dåliga konsekvenser i ens liv. Det är det man menar med dem där. Och högmod är väl en sån som kan leda till både det ena och det andra.
Det är modigt att sticka ut med Böf Borgionen och Julia Child där. Det måste jag säga att det är ändå lite vardagsedge.
Japp, någon gång får man vara högmodig.
Jo, jag har ju varit lite aktiv här i veckan. Jag ska bli pappa i princip när som helst nu.
Ja.
Och det är ju spännande. Och då har jag ju passat på nu innan de här sista dagarna när jag ska vara körbar och redlig och alert och närvarande så har jag sprungit på diverse roliga restaurangupplevelser. Och jag har provat Astoria, Björn Fransens nysats. Det är väl kanske den största snackisen i krogvärlden i Sverige just nu. Och det var ju magiskt, det går inte att säga något annat. Man kommer ner i den här, man går ner en trappa först, finns en stor lounge och bar. Och där kommer det roligaste med hela den här satsningen. Det är ju då trappan. Och det första jag hörde var att den kostade 2 miljoner och alla pratar om den här trappan. Och sen har ju det här börjat öka på, så senast igår hörde jag att den kostar 4 miljoner, så snart kommer den ha kostat 8 miljoner eller 10 då, för att jag har aldrig varit med om en restaurangöppning som haft fokus på en trappa när folk berättar om det.
Det skulle vara Hotell Knaus då, där
ja,
är ju trappan är också väldigt i fokus.
Ja, men det är väl för att den här gamla historien, någon som har ridit upp för den.
Jo, fast den har nog kommit till mycket för att trappan är så magnifik i sig också. Att den är...
Kan vi ju nämna att vi befinner oss i Sundsvall på det mest legendariska hotellet i Sundsvall.
Det är ju lite tråkigt med Astoria, för varje gång man hör talas om restaurangen kan man inte glömma att de rev den fantastiska byggnaden då, som den del av Astoria-huset som inte restaurangen är inhus i, som ju tyvärr då var ett kulturhistoriskt otroligt viktigt arkitektoniskt hus i Stockholm och som tyvärr Länsförsäkringar då skamligt rev, vilket de aldrig, det får aldrig glömmas. Jag skulle helst se att ingen någonsin använder det där bolaget mer, men De brukar säga att det bara var någon lokal avdelning av Länsförsäkringar i Stockholm som man kan ju använda de övriga, brukar folk inom försäkringsbranschen säga. Men det är ju oerhört bittert. Alltså det är en otrolig förlust för Stockholm. Och inom det måste jag säga att det även har hänt väldigt tråkigt för Djurgården. De har rivit porten till Hasselbacken.
Nej.
Den här klassiska, underbara, liksom belmanianska Djurgårdsgröna porten. Och den var tydligen inte så gammal i sig just den, men för mig känns det ju verkligen, den var väl en kopia av en äldre skulle jag tippa, och för mig känns det som om de satte upp en identisk skulle jag inte bli ledsen, men tydligen är det tal om att sätta upp något anskrämligt, fruktansvärt modernistiskt istället, och för mig försvinner ju halva Djurgårdskänslan. Djurgårdspromenaderna kommer bli bittra.
Varför denna ödeläggelse?
Jag antar för att det är pandemi så ingen märker, och då kan onda människor låter sin galenskap och högmod löpa helt fritt. Då kan de bara springa omkring och ändra sånt som de vet att aldrig skulle gå igenom i vanliga fall, för det skulle bli stora publikstormar mot det.
Men jag kommer att tänka på det här med Länsförsäkringar. Det var ju massa år sedan, så var det ju en biograf i Göteborg som revs eller ändrades om jag inte minns. Det här är väldigt vaga minnen. Men då var det inte Skanskan sån här som stod bakom den rivningen. Och du vet, Galenskaparna, Claes Eriksson, skrev ju en låt, Jag kan inte dansa för jag har blivit lurad av Skanska. Det är inte säkert att det var så här, men någonting dök upp i alla fall.
Det är bra, alltså konstnärer borde ju jobba mer att försöka skämma ut företag som inte sköter sig, särskilt när det gäller rivningar och brott mot kulturhistorien. Det tycker jag är jättebra.
Vad är det mer som händer?
Du talade om barn och att du har hunnit vara iväg i alla fall. Jag och Nilla har ju suttit hemma och diskuterat lite grann om vad vi borde ge dig för råd här när du snart föder barn. Men du kommer ju inte, du har inte så många dagar kvar på dig nu.
Nej.
Vi kanske lite sent ute, men Gunilla skrev faktiskt upp en liten lista. Och sånt du borde passa på att göra. Förutom att gå på Astoria restaurang och andra ställen. Det känns lite grann som du tillbringat så länge. Jag har känt det, ändå ett gäng år nu. Så känns det som du varje dag, varje år har jobbat med att hinna med allt det där man ska hinna innan man får barn.
Och jag har hållit på ganska många år med det som du säger. Att det är
innan
skönt
du
träffar
dig också.
Ja, skönt att växa upp kanske.
Jag måste säga att jag var ju likaledes. Det var rätt många årtionden av vanvettigt festande som sen långsamt tonades ner. Men Gunilla listade i alla fall 4 saker som du borde gjort liksom precis innan, för sen är det kört. Och sen 4 saker som man kan fortsätta göra. Och jag tänkte kommentera lite hennes lista, för hon är inte här och gör det. Hon har bara gett mig listan.
Det
första hon skriver är sova, och det är ju väldigt sant. Ja. Vissa bebisar är jättesnälla. Det räcker att gå upp en gång på natten. Vi hade ganska tur. Vissa har kolik, och då är man utslagen för ett år framåt och kan inte göra någonting. Då är det lika bra att ställa in både arbete och liv och glädje. För då är det bara, då är man utslagen av sömn.
Jag kan ju nämna att jag var ju själv ett kolikbarn.
Du var själv ett kolikbarn? Ja. Är det ärftligt?
Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men när jag hade de ekonomiska förutsättningarna och mina föräldrar fyllde jämnt, så bjöd jag dem på Fransén just för att jag var ett kolikbarn. Jag ville att de inte spolade ner mig i toaletten eller kompostera mig något liknande. Jag skrek tydligen oavbrutet.
Ja, det var snällt. Det borde alla kolikbarn. Det är få. Alltså, idag är det snarare inne på att man ska skriva en bok om hur hemska ens föräldrar var. När de slet håret grått för att ta hand om när de var små, när man var liten. Men det tycker jag är en vacker tanke att faktiskt tänka i hur otroligt jobbigt det kan ha varit för de stackars föräldrarna. Och tacka det när man blir...
Ja, och det gör man bäst på en Guide Michelin-restaurang.
Ja. Eller också för mig som Zlatan, för att än en gång kom in på honom, som jag tror aldrig kom in på den tidigare, som skänkte sin, var det mamma eller pappa? Mamma var en hel villa. Det tycker jag också.
Den möjligheten har jag tyvärr inte.
Jag brukar ge mamma en julklapp, sådär, för en par hundra lappar. Det är vad jag kan göra. Men hon ger det andra sen. Det är fortfarande faktiskt pinsamt nog så att det är mycket liksom, det går större riktning av gåvor från föräldrarna till barnet än tvärtom i mitt fall. Kanske har man nått en ålder när man borde börja snarare. Fast annars sen, de behöver inga saker i den åldern. Men som du säger, de behöver besök på Michelin-restauranger kanske.
Ja.
I alla fall, nummer 2. Avsluta påbörjade projekt, som att sortera in gamla foton i album till exempel. För det kommer du aldrig mer göra förrän du blir pensionär.
Nej. Jag har ju det här badrummet som jag håller på med uppe i Färnebo som det börjar krisa lite grann nu med tid. Jag tror inte jag kommer hinna klart innan just nedkomsten, men jag har kommit en lång väg.
Då får du ta det när de har tagit studenten.
Då kommer det vara en bit.
Det är ingen dygd. Det är lika bra att släppa. Jag har inga ambitioner att göra någonting när du har bara...
Det är bara att släppa linoljepenseln och kapitulera.
Ja. Du får göra ren den helt. Det räcker inte att stående i vatten, utan du får helt enkelt göra ren med terpentin.
Och torka ut den och såpa. Ja.
Sen massa ärenden på stan. Ja, det mesta ärenden på stan kan man ju göra med en bebis. Men Gunilla menar att det fanns vissa butiker där man inte kan gå in med vagn och där det inte ens funkar riktigt att bära barn i bärsele, som är väldigt otillgängliga. Där det handlar om små trånga trappor och saker som ska bäras och sådär. Och sådana ärenden rekommenderar hon också att ska göra.
Små glasbutiker.
Ja, precis. Det kan vara ett väldigt bra ställe. Men det är i princip det som är det akuta. Ja. För det roliga är att det allra mesta kan man göra med ett litet barn som hänger på magen i en bärsele. Det är bara det att när barnet väl sen börjar gå, då kan du knappt göra någonting med livet. Då skulle det bli ännu fler barn. Då femdubblas problemet för varje nytt barn. För man har ju liksom två armar, två personer på ett barn. Ganska lätthanterligt. Ja. Ett barn var, lite jobbigt. Tre barn på två vuxna, omöjligt. Då går ingenting.
Jag har alltid sagt att jag vill ha ett lillgammalt knepigt ensam barn i en liten Edvard Blom, brukar jag säga.
Men det låter väldigt...
Men nu blir det ju en tjej här, så att vi får se. Men...
En liten lillgammal flicka som äter mycket mat.
Ja, precis, och har ett lite för avancerat ordförråd för sin ålder, lite väl artikulerad.
Det är ju trevligt, det hade ju både jag och Nilla var sådana barn, men jag var ganska vilt också. Jag var verkligen inte en sån där stillsamt litet schackspelande barn bara. Jag spelade väl gärna schack i sig, men jag var ju väldigt mycket för att springa runt och riva ner saker. Nästan lika vilt som mina egna barn.
Oj, så vilt!
Men det man kan göra alltså med en bebis på magen, det är ju att fortsätta springa på restauranger och barer. Man kan fortsätta resa, man kan fortsätta läsa böcker och se filmer. Men när de börjar gå, då blir allt sånt där svårt. Så ta det närmsta året nu. Jag menar, man kan ju gosa med barnet, det är ju väldigt trevligt. Så det är också en sorts livsnjutning som Gunilla påpekar. Men barnet kan man gosa med lika gärna i en cocktailbar i Singapore eller något. Liksom. Man behöver ju inte vara hemma bara för att man har fått en bebis. Utan det kan man helt klart unna sig att ge sig ut på gatorna. Men sen kan det bli svårare. Det blir framförallt flyg blir mycket svårare när de börjar ha synpunkter om att de inte ska sitta fastspända utan springa runt i gångar. Det kan bli riktigt knepigt. Men ett barn relativt lätt ändå hela livet. Så jag tror inte du behöver känna dig allt för orolig. Men kanske ändå anledning att resa och äta och dricka lite extra. Den saken som jag saknar nästan allra mest, den är redan för sent, ska jag säga.
Nej!
Det är nämligen, den har varit för sent i ett knappt år nu för er. Det är nämligen det här att kunna gå ut med sin älskade och bli rejält på kanelen bägge två.
Ja, det har vi inte
för
gjort.
För att har man ett barn så kan... Bägge kan ju inte vara packade om man tar hand om ett litet barn.
Nej.
Och bägge kan inte vara packade när en är gravid. Så och när kan man göra det igen? Det är inte så ofta man... För det är inte så ofta ändå som någon annan tar hand om ens barn. Utan oftast är det ju... Det är ganska sällan. Det kanske går någon gång om året. Men det här att bara... var oansvarigt småberusad båda två, som på semestrar när jag och Gunilla kunde börja dagen. Vi gjorde något Instagram-upplägg där vi var någonstans i Kroatien, hade hamnat vid en badstrand bara en dag. Det är en sån där som under 30 dagars semester brukar ta en dag kanske vid någon havsstrand eller så. Jag har aldrig någonsin tillgängat mer än en i rad på en badort eller så. Men passerar man en badort kan det vara kul att vara några timmar där. Och då beställde vi in någon cocktail som var så här orimligt stora. De var typ 1,5 liter varje cocktail och bestod av typ så här 25-or eller något sprit. Och det var innan lunch redan vi drog ner oss och sånt där. Så la vi upp det på Instagram jättenöjda bägge två. Och efter det fick vi höra att Filip och Fredrik hade varit direkt oroliga för oss. De tänkte, nu går det här går inte. De super ihjäl.
Och när Filip och Fredrik är oroliga, det är ändå, de är ändå uppe på en viss nivå.
Ja, det var ganska, jag ska säga, det var inte varje dag som var sån, men att ändå kunna göra en sån sak. Ja. Något år senare när vi hade en liten spädbarn med oss så hade det inte gått liksom. Jag säger inte att man inte kan dricka ett glas champagne till frukost fast man har bebis med sig, men man kan naturligtvis inte dra i sig en sån här 25 centiliter sprit.
Men jag tänker, vi har ju väldigt mycket vänner som också får barn och har fått barn det här året, så att jag hoppas ju lite grann på det här att man kanske tar två barn en kväll och köper sig själv en fri kväll genom det.
Vi hade väldigt mycket idéer om hur sånt där skulle fungera innan vi fick barnen, och för en del kanske det funkar också. Vi tänkte mycket på det här liksom, som det var, man läser Proust eller något, föräldrarna har stora middagar och barnen sover någonstans långt borta i något övre rum och skickar små biljetter med tjänstefolket när de hälsar godnatt till mamma. Inte fullt så, men lite så att ändå liksom det stora nöjeslivet och eleganta...
lite Ingmar Bergianskt.
Skulle kunna fortsätta utan att allt bara skulle liksom förfalla till klet och klägg och hemmafrus tillvaro liksom med välling nedspytt över varenda möbel och aldrig någon möjlighet att träffa andra vuxna. Och delvis, alltså första året som sagt tyckte jag det var väldigt mycket så att man kunde gå på som tidigare. Men sen blev det snart, när det blev många barn och de blev äldre, så blir det ju en ganska stor skillnad. Inte det att vi inte hade, innan pandemin hade vi ändå gäster jätteofta. Varje vecka hade vi gäster, vi var borta hos folk varje vecka också. Men man fick aldrig prata med sina vänner längre. Det blev aldrig möjlighet att liksom gå in i en diskussion eller komma i ett riktigt samtal om politik eller religion eller konst. För barnen avbryter hela tiden, som hjärnan är liksom inte med. Och det här med barnpassning var mycket svårare. Jag brukade skratta åt mina vänner som sa, bara kom en istället för bägge i paret och sa, men någon måste vara hemma med barnet. Och jag tyckte, men på min tid, det var ju när jag var liten, då vilken grannflicka som helst kunde passa. Det fanns ju alltid barnvakter. Och det gjorde det på något vis på 70-talet, men det är inte riktigt lika enkelt längre. Och med ett är det kanske lite enklare ändå, men med tre barn, jag menar, vem kan ta hand om tre barn? Jag menar, det kan vi knappt själva. Liksom.
Den är tuff. Då behöver man en Mary Poppins eller McGee. Ja. Finns det någon film också? Nanny McGee. Ja.
Just. Vi hade en underbar au pair ett år och hon klarade faktiskt märkligt nog att ta hand om alla tre ensam. Men alltså, jag brukade säga att jag hade svårt med att jag behövde åtminstone en till som stöd. Men så nog 17 kan man komma iväg ibland, men är det ett lugnt och fridsamt barn kanske funkar, och ni bor i stan, har ni vänner nära? Annars är det också där att, jo, men min syster tar gärna hand om något av barnen, men hon bor i Sollentuna. Ska man då åka kommunal 2 timmar till dem, lämna av sin lille son, och sen åker man 2 timmar kommunal tillbaks, och sen är man på någon fest och så åker man 2 timmar dit och hämtar. Alltså det blir ju, när bägge bor i olika förorter blir det ju ganska orimligt, till och med taxi blir det, förutom väldigt dyrt, så blir det ju, för taxi också, det är nog nesligt. Man kan inte åka Uber längre. För de har inga barnstolar. Jaha. Så det är en sån där som går från en dag till en annan. Från att man har tyckt att taxi är gratis, även om det är från en förort till en annan, så är det plötsligt en dubbling åtminstone, eftersom man bara kan ta Taxi Stockholm eller Taxi Kurir. Och så fort man får 2 barn så finns det aldrig, de har inga barn, mer än en barnstol i vanliga bilar. Så då måste det alltid vara en stor bil. Men redan med 2 måste du ha en stor taxi. Ja. Och då är det 50% extra på det. Så då börjar det bli ganska kostsamt faktiskt.
Ja, vi ska hoppa från pappapodden till ångest och pasta. Inte det en bra kombo?
Det är väl jättebra.
Ja, vi har fått från Victoria här. Hej Mats och Edvard. Jag vill börja med att tacka er. För 1,5 år sedan drabbades jag av konstant panikångest och mådde extremt dåligt. Jag var så stressad av min ångest att all sorts drama påverkade mig negativt. Något av det enda som hjälpte mig att fokusera på annat som höll mig flytande var er podd. Alla andra pratar om träningshets, hur man ska se ut och vara, och det bidrar till en enorm stress och press enligt mig. Ni pratar om glada saker, är glada, och det handlade även om mitt favoritämne som är mat och historia. Det gör det lätt att finna en trygg och glad tillvaro i er podd, bort från alla måsten och utseende fixering. Jag lyssnade givetvis på er podd redan innan detta, men det är verkligen sedan jag gick in i denna sjukdom som fortfarande påverkar mig extremt negativt, som jag har er som ständiga följeslagare i mina öron. Ni är med mig i duschen, på promenaden och på jobbet. Tack för att ni bara skänker och sprider er glädje. Jag blir så enormt varm och glad när jag läser den här typen av lyssnarbrev.
Att, ja, det är jätteroligt.
Att man inte bara kan sitta här och ha roligt, utan också faktiskt påverka och hjälpa någon. Och just ångest, för de som inte har haft det, så går det inte att förstå. Men det är någonting som är så fruktansvärt vidrigt och tar så mycket energi och kraft i ens liv.
Ja, det är ju, det är som ett, man faller i ett vakuum, som om man är i världsrymden, bara liksom ett totalt mörker. Det är verkligen fasansfullt, det vet vi båda.
Och det här är ju någonting som det går att lära sig att leva med och att komma tillbaka ifrån. Så att det är bara att fortsätta kämpa, men det är väldigt... Mm. Det är väldigt roligt att vi kan vara med och bidra till, ja, men lite
jag har hört
lindring.
Många faktiskt. Jag har hört många som har kommenterat på Facebook och Twitter och så, att det just när de har det lite jobbigt i livet, så tycker de vår podd är på något vis levnadsglad och kul, och på det viset att man blir lite gladare av den. Det
och flygrädda och... som lyssnar på podden för att det minskar stressen. Ja, det är lite paradoxalt, för jag är inte personligen så förtjust i att flyga, så att jag får lyssna på våran egen podd, och jag gör ju inte det speciellt. Jag har väl egentligen aldrig lyssnat igenom ett helt avsnitt, kanske man borde.
Vad jag funderar på bara är, hur lyssnar man på podden i duschen? Finns det, på 80-talet fanns det en Sony Walkman som var vattentät, som man skulle kunna ha när man badade. Ja. Den var gul och väldigt dyrt, gjord av gummi. Men finns det liksom idag moderna mobiler och headset och sånt?
De mer avancerade har ju något sånt här Sonos-system med någon vattentät högtalare i badrummet. Eller också så får man ju dra upp sin vanliga hi-fi-anläggning på hög volym.
Väldigt, väldigt högt. Ja.
Men nu till frågan från Victoria. När börjar man äta pasta i Sverige? I säsong 3 av Historieätarna åt i pastapenne på 1700-talet som adel, kungligheter. Stämmer verkligen detta? När börjar i så fall gemene man äta pasta? Vilken var den vanligaste pastarätten då? Och jag måste erkänna att jag har noll koll på det här, så att jag lämnar mig varm hand över till dig, Edvard.
Alltså, jag är inte särskilt påläst heller. Jag måste säga, jag har aldrig gjort någon forskning på pastans historia eller något sånt där. Det jag vet är ju att det är Rickard Hellström som var rådgivare om mathistorien för Historieätarna. Så det allra mesta stämmer. Det är bara när de någon gång har gjort någonting som inte han gett klartecken till för att det var så bra tv, som det inte stämmer. Och om det stämmer att de liksom just åt penne, eller om de bara lagade någon jäkla pasta, det vågar jag inte säga. Men man kan ju säga att nudelrätter är ju ingenting konstigt. Det är ju en myt att italienarna skulle ha fått pastan via Marco Polo från Kina eller sådär, utan det är ju väldigt enkelt att gör man bröd och har man fått en börjat ha, kan man koka saker, så det är inte så konstigt att man häller ner lite deg i vatten och ser vad som händer om man kokar, istället för att behöva ha det på heta stenar eller i bakugn senare. Så det är ju en rätt tidig, jag menar, gröt har man gjort i alla tider, och det här är ju inte, det är lite annan metod än gröt, men det är inte så stor skillnad egentligen. Så nudlar har ju funnits, men det har aldrig varit stort i Sverige historiskt. Om man tar barockköket, om vi talar kungligheter, grevar och sådana, då kunde de ju göra så här att de gjorde typ tortellini eller ravioli liknande, fast kanske större, men att man gjorde pasta, deg, och så la man in någon fyllning, och så sköd man det där i buljong, eller det kunde ingå någon form av i soppor, någon form, kanske mer spätzle liknande ofta, alltså en ganska lös mjöl, vatten, ägg, deg som man hällde ner i det hela. Stort överhuvudtaget, ja, det, alltså vanligt folk började ju inte äta pasta för en långt, långt senare. vissa nudelrätter, alltså tyska nudlar eller sådär, kunde man som sagt gjort på egen deg. Men att köpa färdig torkad pasta, det kommer väl, jag tror det är sent 1800-tal som makaronerna dyker upp. Och sen är det på 1900-talet. Och då är det egentligen nästan bara makaroner väldigt länge. Sen kommer väl spagettina att bli stora vid mitten av 1900-talet med lite mer påverkan från Italien och sånt. Men det går ganska långsamt. Typ på 70-talet det blir husmanskost med spagetti och köttfärssås. Och fler udda sorter, det är ju egentligen först 1980-talet som vi börjar få pastarestauranger och sånt. Och det plötsligt exploderar från att bara ha varit snabbmakaroner och kanske ett par större makaroner och spagetti. Och på burk naturligtvis, då ravioli, så kommer ju allting plötsligt. Italien blir ju otroligt inne där på 1980-talet. Så det stämmer, kungligheterna har egentligen ätit allting. Och det har ju också alltid varit så, det är precis med pizza och sånt där. Det har man ju hittat i kokboken från Carl Larssons hustru. Till exempel att hon serverade pizza i Sundborn långt innan det var någonting som fanns på restauranger allmänt i Sverige. Så man har ju ändå rest till Italien redan på medeltiden, och man har rest till Tyskland, man har rest till Frankrike. Så man får säga att rätter som har funnits i övriga Europa, de har kungligheter även kunnat få i Sverige egentligen. Allting med ris var ju också redan, alltså på 1700-talet var ju risgrynsgröt ganska vanligt bland adeln som festmat sådär, och egentligen tidigare också kunde det förekomma.
Ja, för det enda jag läste om det här med pasta, det är det här med att det första receptet dyker upp i Kajsa Varg på 1700-talet, och att det handlar om makaroner i buljong.
Mm. Men då talar vi om makaroner. Ja. Om vi talar om nudlar, som är det svenska ordet, så är det nog lite äldre än makaroner. Makaroner är ju liksom, då anar man ju det italienska inflytandet. Ja. Och Kajsa Varg är ju högborgerlig miljö, men inte bara adel. Och så man kan ju säga att det kommer ju alltid först till kungahovet, sen till högadel, sen går ner i lågadel och sen kommer det till borgerligheten. Och allmogen fick historiskt aldrig del av de här udda rätterna som vandrar in. Det är egentligen först i sena 1800-talet, väldigt sent på 1800-talet, som trender som har kommit högre upp kommer ner ända till allmogen och arbetarfamiljer och så.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Innan vi kastar oss vidare här så har minnet börjat klarna. Och innan någon från Skanska hör av sig till mig så kom jag på att det var Trygg Hansa som Claes Eriksson på Galenskaparna var besviken på.
Och det här är då det stora felet med att hänga ut olika företag och personer och sånt.
Ja, förlåt Skanska.
Ibland har man ju fel.
Ja, det vill
man. Därför vi kanske ska hålla oss till att vara glada och snälla och inte vara arga på folk. Ja,
men det var inte jag som hängde ut, det var Claes Eriksson i Galenskaparna. Fast det var jag som hängde ut Skanska, det var det ju. Genom att säga att det var de som Claes Eriksson hängde ut.
Stackars fina skånska cementgjuteriet, helt
oskyldigt. Ja, så var det.
Men, alltså, var de inte med i en asfaltskartell någon gång som åkte dit för 20 år sedan? Eller var det något annat? Nej, det kanske var något annat företag.
Ja, nu hänger du ut. Nu testar du här och går på linan. Vi ska
skandaler vi minns.
Ja, vi ska
båda nej. Poddpratarna berättar om företag de tycker ska straffas för forna skandaler. Observera, inget av företagsnamnen var korrekt.
Det är så här, skandaler vi tror vi minns.
Jag har haft en liten postnordsväng här igen och då jag behöver inte dra den här gången. Jag tror folk börjar bli tröttna av poddlyssnarna på mina postnordspaket som inte dyker upp. Men då var det någon som då, varje gång är det lite roligt, för varje gång får man då, när man skriver på Twitter, får man 50 personer som håller med och tycker åh vad bra att du upp det. Och så är det alltid 5 personer eller 10 som blir jättearga att man har lumpenheten och hänga ut något företag offentligt på det här viset och tycker att man borde ta det med dem mellan 4 ögon. Men det är ju lite skillnad, har en kamrat gjort någonting dumt så ska man naturligtvis ta det igenom det mellan 4 ögon, men en offentlig aktör, där måste man kanske ändå väcka debatt ibland och försöka få till en förändring genom att många engagerar sig för något, och då är det inte riktigt samma etikettregler som gäller som när det är en enda människa vi talar.
Nej, då kan man vara lite mer skarp i tonen kanske.
Ja.
Jo, vi ska hoppa in på ett ämne här. Vi tar lite vin tycker jag innan vi går vidare till ost och finsk grogg. Och då är det lång lagring av vin till sin framtida 18-åring. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Stort tack för en trevlig underhållande podd i livsglädjens tecken. Då Mats kommit med det glada beskedet att han ska bli pappa och jag själv precis fick mitt andra barn, funderar jag på vilka viner som kan vara värda att köpa från 2021 och lagra för att bjuda sitt barn på om en sådär 18-20 år. Och det här är ju helt rätt tänkt. Självklart vet ingen än hur skörden blir, men det finns kanske ändå mer allmänna tips att ge. Mer generellt skulle vara kul att höra mer om långlagring av vin 10 år och längre och vilka viner som passar bäst till det. Vänliga hälsningar från Jonas i Malmö. Ska jag ta några generella tankar kring långlagring?
Ja, men det kan du väl göra. Jag kan bara, eftersom jag inte har så mycket att säga, så säger jag det först. Så
ja,
kör! Samma sak. Att portvin är ju väldigt kul. Det har vi fått till våra barn egentligen, om en god vän till alla tre som ligger i vinkylen och väntar på deras 18-årsdag. Så det kan ju fungera. Och riktigt högpredikats tyska rieslingviner, sådana här jag älskar, som en Trockenbeeren och Schlese, funkar ju också. Men inte i en vanlig källa, alltså vanlig, bara lägga den i en källarskåp, utan då måste man nog ändå ha en riktig vinkyl som håller lite jämn temperatur.
Ja, och det där är ju viktigt när vi pratar 18-20 år, då blir det otroligt viktigt med förhållandena. Och man har gjort undersökningar som visar att om man håller då en vintemperaturslagringstemperatur som är runt 12 grader jämfört med att ha det rumstempererat, så mognar det 4 gånger snabbare i rumstemperatur. Men mogningen blir inte lika bra, god och komplex.
Nej. Det där har jag märkt med våra hushållsostar som vi varit inne på flera gånger. Vi har ju fått jättegoda såna här hushållsostar av vår god vän Marcus. Och de hade han haft i sin vanliga matkällare, som naturligtvis når lite högre värme på sommaren och lite lägre på vintern, eftersom den inte är liksom inte en sån här jordkällare långt under jorden, utan en typisk sån här villa matkällare, bara ett rum i källaren egentligen. Och då var 2 år perfekt, medan 3 år var övermoget, 1 år var för lite. Men sen har vi kört själva, då har vi faktiskt haft dem liggande i vår kyl och den håller 2 grader. Och då har det knappt hänt någonting på 2 år. Det är liksom, den har inte alls tappat vätska och fått saltkant och blivit stark smak, utan den är snäppet godare än när man köpte den. Men ganska, egentligen skulle de kunna ha haft sista förbrukningsdag liksom 2 år framåt. För förvarar man det kallt händer det väldigt lite. Ja. Vanlig hårdost som är inplastad. Utan nu har vi förstått att vi måste ha dem i garaget istället om vi ska få någon effekt på 2 år. Annars får vi nog lagra dem 4 år.
Ja, får gå runt med dem i armhålan, då värms de upp.
Ja, men historiskt så grävde man ju faktiskt ner sin hårdost i gödselstacken. Man slog in dem ordentligt, men man hade ost liggande i gödselstacken i gamla bondesverige. För den här värmen som blev gjorde att det blev en sån här supersnabb mogning av dem. Hur länge man hade dem, ingen aning. Men då kanske räckte med någon månad eller något för att ge massa smak, kan jag tänka mig.
Ja. Ja, men, och sen andra tipset eller kravet är att det är mörkt för att UV-strålar förstör vinet. Så att man kan inte ha dem ljust och svalt utan mörker i A och O. Och ska man ge några generella råd så är ju storleken på flaska, ju större desto bättre. Det har vi pratat om tidigare, att en magnumflaska har procentuellt sett mindre luft där uppe i korken eller flaskhalsen än vad en vanlig flaska har, vilket gör att den lagras mycket längre och har en långsammare process.
Och det är ju nackdelen med en trocken Birkenhausleser då, för den har man ju oftast i en 375 centiliters flaska, ja, eller till och med ännu mindre.
Och där vill man gärna ha en större förpackning. Och sen är ju en annan sak som man ofta glömmer och inte tänker på, för att man tänker då vilka viner lagras bra, ja men Bourgogne, Bordeaux, Barolo, men vad tycker en 18-20-åring om en torr uttorkad Barolo? Det är kanske inte det som den tycker gott, det är någonting som man lär sig dricka med åren och uppskatta det här lite mer uttorkade. Man vill ha mer frukt som en 18-20-åring. Och därför rekommenderar jag verkligen australiensiska viner som är mer fruktdrivna. Och att man också tar då säkra kort, för att låter man det ligga så länge och har lite osäkra. Australien har inte riktigt samma stora årgångsvariationer som vi har i Europa. Så att är det en dålig årgång i Australien så är den bättre än en dålig årgång i Europa. Och man plockar från mycket större områden för att sätta ihop de här. Medan man då i Europa, i Bourgogne, har sina kvadratmeter i princip som man plockar vindruvorna ifrån. Och sen är Bordeaux...
Är det där är så intressant. För ja, på många sätt så tycker man att det borde ju vara bättre om man kunde jobba med mer material. Alltså druvor från olika håll, olika årgångar... Ja. Men både när det gäller whisky och viner anses det ju finare ju mindre. Ja. Det är bara konjak man har massa olika årgångar åtminstone och blandar ihop.
Ja, champagne också blandar man för att få sin husbländ. Har man då mängder med olika viner som man sätter ihop för att det ska smaka likadant varje år. Men det är inte årgångschampanjen utan det är bara den här standardchampanjen. Och den är vi ändå inne på, champagne är ju strålande, champagne klarar sig länge, en magnumflaska champagne, och det tycker man ju är kul som en 18-20-åring att få dra upp en 20 år gammal magnum, men där behöver man kolla årgången att den är hyfsat bra.
Men portvin är ju också sånt som en ungdom går igång på. Jag menar, en söt portvin. Där är ju också det häftiga att om den är nog gammal, jag vet inte om det behövs efter 20 år, men kanske, jag vet inte när gränsen går, så måste den ju öppnas med portvinstång. Mm. Alltså man har ju en tång man glödgar och så tar man liksom av hela både kork och glas i ett, hela den delen med glaset som sitter runt korken.
Det går ju med
och det. Är ju ganska effektfullt för en 18-åring.
Ja. Det är ju det snyggaste sättet att öppna den. Men det går ju att använda en lite enklare korkskruvar också.
Ja, så inte det om det är riktigt, riktigt söndrig kork.
Ja, det är sant. Men där tänkte jag ge några tips. Men bara för att förklara det här med Australien. Jag har ju druckit liksom Penfolds vanliga deras Konunga Hill som är deras 100 kroners vin som var 70-talet som har varit gott. Och ett av de bästa mest förvånande vinupplevelserna jag hade förra året var en Lindmans Limestone Ridge, en Cabernet Shiraz Kunavara från 1991. Alltså snart 30 år gammalt vin som jag köpte in för 120-150 kronor en gång i tiden. Som var magnifik. Men det ni ska hålla utkik efter det är Wynns gör helt fantastiska viner. Det är bland det mest underskattade som finns. Just nu finns det bara en handfull flaskor kvar på bolaget. Man får springa och be sitt lokala bolag beställa hem en flaska om man vill ha en. Penfolds Kalimna Bin 249 kronor. Ligger lätt 18-20 år. Har man lite större plånbok. Nästa släpp av Penfolds 389. Det är otroligt gott. Då får man slanta upp en 500. Men om 20 år så kommer den vara värd 2000 lätt. Släng in en liten spanjor, Torres Mas La Plana, också en 500-ring. Den kommer klara 18-20. Och även ja, på gränsen, men det kan nog klara. Det är en Merlust Rubicon Sydafrikan i en Bordeaux-blandning, men en ganska tillgänglig sådan. Under perfekta hållanden så klarar den det. Och har man, gillar man lite mer udda saker, ska man hoppa på en Tablick Marsan, ett vitt vin från Australien som ligger på 150 kronor och som lätt klarar 15-20 år och får honungston, brioche. Och det är väldigt roligt att lagra Tablick Marsan. Och till sist slänger in en Moulin Touché från Loiredalen på Chenin Blanc-druvan. Och den lagrar ju så galet bra så att på bolaget idag så kan man köpa 12 olika årgångar där den äldste är från 1968. Det går inte att misslyckas med en Moulin Touché.
Underbart.
Ja. Vad sägs om att hoppa in på ett av våra favoritämnen?
Absolut.
Och det blir ärad Edvard och Mats. Tack för en trevlig podd. Jag lyssnar på barnvagnspromenaden nu när jag är föräldraledig och njuter av alkoholromantiken. Vänligen fortsätt med det. Jag har ett litet uttalsproblem som jag inte längre kan se mellan fingrarna. Jag är utflugen västerbottning och kanske därför det är ont i min kropp när ni kallar vår stolthet för västerbottenost när det heter västerbottensost. Och vi har ju ett halvt avsnitt om det här, avsnitt 55.
Det är helt otroligt att den här frågan tas upp igen efter detta. Det är som om ingenting har hänt, eller man ska säga, som om man inte har hört detta långa utlägg. Kanske hon inte har, vi hänvisar till det. Men jag har faktiskt också forskat redan med hjälp av Gunilla, hittat lite nya argument och uppgifter i det hela.
Ja, ja, men de ska vi ta så fort jag läst klart här. Men avsnitt 55 rekommenderar, för där rasade du verkligen. Där hade Aftonbladets beskrivning fungerat.
Det är nog enda gången det stämmer och ändå kom det inte på löpet.
Nej. Edvard Ost rasar. jag förstår att det kanske låter fel i öronen på folk som vuxit upp utanför Västerbottens gränser. Men det är ett S i varumärkets namn som bör uttalas. Och innan vi går in på våra bästa recept så hälsar Hanna från Västerbotten. Men du har mer krut här nu. Torrt krut i kanonerna.
Nej, men det är lite roligt för att det jag inte tänkt på. Alltså, det jag vänder mig mot hela det här utbrottet, det handlar ju egentligen inte om vad som är bäst uttal. Om det är Västerbottens ost eller Västerbottenost. Men det viktiga var ju att jag är så otroligt emot företag där deras marknadsavdelning eller varumärkestalibanerna som de kallas anser att de kan ringa runt till hela världen och styra hur folk pratar. Det mest typiska exemplet är Tetra Pak, som så fort någon skriver Tetra Pak som ett ord som betecknar en pappförpackning med mjölk oavsett varumärke. Så fast det är ett ord som på det viset som substantiv står i en hel del ordböcker till och med, kanske inte Svenska Akademins men en del andra ordlistor och ordböcker, så blir man nedringd av arga varumärkesskyddare då från Tetra Pak om man har i en text har skrivit Tetra Pak på det viset, även om man skriver det på ett annat sätt än de tycker man ska skriva det och sådär. Och det där tycker jag är oerhört irriterande, för ett företag kan bara styra över sin egen personal, men de kan inte styra över hur Dagens Nyheter väljer att skriva deras namn, eller för där har man ju egna skrivregler. Man köper ju inte Toys R Us med så här rolig stor bokstav och ett R, utan där skriver de ju som vanliga grammatiska regler och deras skrivregler styr. Och det tycker jag är viktigt att slå fast, att man har rätt och faktiskt uttalar det som man känner för det. Sen är det lite fånigt, för alla människor säger väl bara Västerbotten. Egentligen säger man ju bara jag åt en bit Västerbotten, precis som man säger man åt en bit cheddar eller en bit Rockford. Det är ju bara när man ska vara övertydlig i någon officiell text som man lägger till ost på slutet överhuvudtaget. Men det roliga är att nu kommer Gunilla på, som vi naturligtvis borde tänkt på tidigare, att man kan ju leta rätt på vad säger grammatiken?
Ja.
Och då kallas det här S-et som är så svårt att tala mitt i, det kallas ett foge-S. Och de ska finnas, det är jättelustigt, de finns efter sammansatta ord men inte efter icke-sammansatta ord. Så det heter bollhall eller bollspel eller bollplan, men det heter fotbollsplan eller fotbolls klubb. Och egentligen borde det heta fotbollsförbundet, men de har faktiskt en gammal 1800-tals namn, så de kallar sig fotbollförbundet, men det är egentligen emot en, strider de mot den här regeln. Så fort det är sammansatt, så av den grunden så skulle det vara västerost, men västerbottens ost. Men lyckligtvis finns det då ett undantag från den här regeln, att om det slutar på ande, ende, else, l, n, r, ar eller on, så blir det vanligtvis inte ett fog-s. Och Västerbotten slutar ju på n, precis som varmvattenkran. Då heter det inte varmvattenskran, utan heter varmvattenkran. Och det har väl med vad vi tycker språkligt känns naturligt. Och det är möjligt att man i Västerbotten har en annan känsling. Men till exempel Torgny Lindgren, han skriver i en dikt: varje dag åt jag Västerbottenost i skogsgläntan. Så han håller åtminstone på den här regeln. Så det är inte självklart att bara för att man är norrlänning, då vågar jag inte svära på vad exakt, men det var väl, var det inte just Västerbotten som Torgny Lindgren kom från inlandet där någonstans? Ja, det är ju Västerbotten.
Han är väl en av de mest kända västerbottningar någonsin, och speciellt ur ett kulturellt perspektiv. Men han är född i Västerbotten, men jag tror han är avliden i Östergötland.
Och han satt i Svenska Akademin, bara en sån sak.
Bara en sån sak, ja.
Språk. Sen kan vi gå till deras ordbok, den stora tjocka Svenska Akademins ordbok. Och där står mycket riktigt faktiskt Västerbotten, ost, 1911. Västerbottens ost, 1884. Så bägge orden är tillåtna. Om vi låter bli varumärket och bara tänker på det som ett substantiv som betecknar en viss osttyp. För det är också så att det fanns ju massa mejerier i Västerbotten som gjorde det som från början hette Västerbottens sötmjölksost, eller möjligen Burträskost kallades bara den från Burträsk, men Västerbottens sötmjölksost som var den spreds ju då från Burträsk och gjorde så många andra under en period, och då kallade de den ju också Västerbottenost. Så där har man ju ändå att bägge är tillåtna.
Bägge är tillåtna, och att det är fel att anmärka på den ena eller den andra.
Ja, och om det står i Svenska Akademins ordbok som tillåter, så tycker jag inte man kan kritisera det, utan då får man acceptera bägge. Jag har ju aldrig heller irriterat mig på någon som säger Västerbottens ost, utan det får de jättegärna göra, men jag tycker det är enklare att bara säga Västerbotten eller Västerbottens ost.
Och eftersom Torgny Lindgren är en av mina stora författaridoler, så kommer jag fortsätta att uttala det som han skriver det.
Nu har vi många auktoriteter här på vår sida, så jag hoppas det är ett bra svar på din fråga.
Men vi älskar...
Sen är jag en fråga. Det här är ingenting med det här att göra, men jag städade skrivbordet för 2 veckor sedan, berättade jag senast, va? Ja. Det är den stora som hänt mig i mitt liv, och det var många år.
Och Rita lyssna brev som var 2 år gamla också.
Ja, och det läste jag upp förra gången. Men nu har jag kommit längre ner i högen och hittade dessutom ett svar på ett lyssnarbrev som jag har skrivit upp här. Och jag vet inte, svarade vi någonsin på det? Det är kanske några år sedan. Och frågan om varför det finns så många bryggerier i trakten kring Bamberg.
Vi har ju pratat rököl och Bamberg vid något tillfälle. Det vore ju märkligt om vi inte kom in på det. Men om du har ett kort svar på det, så får du slänga in den från vänster kant.
Det är inte jättekort. Vi behöver inte ta det. Nej, men ska jag ta det nu då? Ja, det är inte så långt.
Om det inte är så långt, så får du ta det.
Men man hade gärna velat att du skulle läsa upp den här trevliga lyssnaren som skrev brevet och sådär. Så vi kanske ska vi ta det nästa gång istället, för då kan vi leta upp inte bara svaret utan även frågan.
Ja, det gör vi. Vi gör så. Men det är ju så att vi älskar ju Västerbottenost, båda två.
Ja, det gör vi. Vi tycker det är det godaste som finns i hela världen, så det är ju med djup kärlek till produkten, även om vi bråkar kring namnet.
Hur tar man och uttrycker någonting som är djupare än kärlek? Är det en beundran? Du ska ha något ännu mer, ett ännu starkare ord.
Ja.
För det är så jag upplever min relation med Västerbottenost.
Det Gud är för själen är Västerbottenost för kroppen.
Ja, för gommen. För vi fick även en fråga här, nämligen från Hanna. Vidare undrar jag om ni skulle vilja dela med era bästa recept med Västerbottenost. För hon får säga som hon vill, förutom paj.
Mm.
Har du någon favoriträtt med Västerbottenost?
Har jag det? Nej, jag använder, alltså jag äter ju extremt mycket som det är. Alltså man kan ju säga att det är en del av en rätt när man äter sill till exempel, för då vill jag ju alltid ha en stor liksom bit och tugga av Västerbotten till. Oh. Men jag har nog inte någon sån här självklart, det händer att jag använder det i matlagning. Men jag är nog lite för snål att jag ändå liksom, de går åt till att bara tugga i sig som den är. Om nästan alltid. Det kanske blir en extra lagrad präst jag istället river ner i när jag ska.
Det lågbudgetvarianten är ju en lagrad prästost. Den går väl också under benämningen grynpip i hårdost om jag inte minns fel.
Ja, det är det.
Ja. För att där vill jag gärna slinga in, Brillo blev ju restaurangen i Stockholm, det är väldigt berömda för sin löjronspizza. Och de är ju generösa att dela med sig av receptet på nätet. Och då breder man ut crème fraîche på en pizzabotten med mozzarella. Och har man då ost, och de använder prästost. Men när jag gör den här så gör jag den alltid med västerbottenost. Ah. Så gräddar man i nedre delen av ugnen i 8 minuter. Tar ut, garnerar med finhackad lök, rödlök, löjrom, crème fraîche, dill och citron. Och den här är ju domlig tillsammans med ett glas lagrad årgångschampagne.
Ja, vad härligt. Nej, egentligen alltså Västerbotten har ju två fördelar gentemot bara en lagrad press som också är, alltså en lång lagrad press som också är väldigt väldigt gott, och det är ju, det ena är ju konsistensen, det här lite att det blir lite krispigt i konsistensen.
Lite knusprig.
Ja, det försvinner ju när man lagar den, i alla fall om man värmer upp den. Men sen är det ju också det här att man har värmt ostmassan så att den är lite grann, det blir lite som brynt smör i tonen, lite röttoner. Och de överlever ju även i matlagning. Och det gör ju att vissa rätter är naturligtvis ännu lite godare att använda Västerbotten i.
Jag har gjort viltbörjar också som jag haft i västerbottenost för att få upp fetthalten, för det är så magert kött.
Ja, just det.
Och det är ju otroligt gott när det möter viltsmaken.
Mm. Jag önskar jag hade något riktigt bra. Det är klart jag ibland har rivit ner det, men det är nog ändå så att jag ganska sällan har unnat med det. Den tar också slut väldigt snabbt, här måste man säga, om någon märklig anledning. Så att
så är det med goda ostar.
Jag river helst den osten som är stor, och så den man tänker att man inte riktigt kanske vill ha på ostbrickan ikväll, eller kan avvara från ostbrickan, den går ofta ner i matlagningen.
Ja. Jo, om man vill skriva in till podden, vad skriver man då?
Då skriver man nu tänkte jag vilken adress. Man skriver e-post är det bästa. Och då är det podden att, alltså elektroniska brev, podden att edvardblom.se.
Och vilka är det vi ska tacka som vi regelbundet tackar?
Vi ska tacka Gunilla och alla som skänker pengar via Patreon och Picosta.
Ja.
Så vi kan väl sitta här och svamla lite förvirrat om.
Och vi har ju ett antal hjältar här som vi har tillkommit, som vi vill hylla. Och det är inte mindre än Andreas Björnsson, Malin Olsson, Agneta Möller, Alexander Pettersson, Magnus Wallon, Magnus Folkner, Niklas Bexelius, Roger Vilborg, Magnus Karlsson och Daniel Flink.
Hurra vad de är bra, hurra vad de är bra, de bekostar oss. Det är underbart, vi är väldigt, väldigt tacksamma, för det är som sagt är helt underbart att vi får in lite pengar också. För hur roligt det än är att göra podden så vill man i alla fall inte gå med förlust, och allra helst skulle man vilja ha lite arvode, för det blir man glad över.
Ja, och dit har vi kanske inte riktigt kommit än, men vi kan bekosta inspelningskostnaderna till vår numera 50-åriga inspelningstekniker och producent Henrik.
Precis, och bara det är väldigt trevligt.
Vad ska vi prata om nästa vecka? Är det påsk? Är det för sent då?
Så det går nog att prata påsk nästa vecka.
Vi får hoppas att jag inte är på BB då, och så blir det lite påsk.
Ja, för då vet jag inte vad vi gör. Då får jag sitta ensam här och prata. Eller med vår ljudtekniker eller något. Eller med nej, det går inte. Då ringer han om barnen. Jag får kalla in någon sån här Mats-stand-in då. Vem är mest likt Mats? Det borde vi ha tänkt på i förväg. Alla lyssnare får fylla i någon sån här formulär och testa vem som är mest lik Mats.
Min radioidol är ju Ingvar Storm i Spanarna.
Ja, ja, absolut.
Om du kunde få med honom, då hade jag varit stolt. Om han hade tagit min roll, det hade varit den högsta äran.
Ja, jag får ringa honom.
Jag tycker det är ingen som klarar av att skapa lättsam radio så elegant som han gör.
Nej, det är väldigt sant. Han gör det väldigt snyggt.
Och han gör det även på ett intressant sätt och utbildande.
Mm. Mm.
Jo, vi ska avsluta. En timme går fort när man har roligt.
Det gör det.
Vi hörs om en vecka.
En sak till förresten, ja. Tipsa gärna era vänner. Vi vill gärna ha fler lyssnare också. Vi älskar de lyssnare vi har. Men det vore jättehäftigt om det kunde bli ännu flera. Och då kan man ju försöka tipsa om att vi existerar och sådär.
Ja. Och vi kan ju tillägga att vi har de trevligaste poddlyssnarna i hela landet. Här i veckan när jag satt på Kava-baren, då var det en poddlyssnare som bjöd mig på öl.
Oj.
Bara en sån sak.
Det börjar bli... Ja, kan inte gå på krogen utan att få en gratis öl. Det är ju fantastiskt.
Det är det värsta som kan hända, att man inte kan gå på krogen. Nej, det är det bästa som kan hända.
Ja,
det är... Vi hörs igen om en vecka.
Ja, nu sitter jag och leker med en sån här rolig... Ja, nej, nu ska jag... Vi lägger på. Förlåt.
Välkomna till Edvards sagostund.
Jag är lite förvirrad idag. Jag tror jag har varit lite nykter lite länge. Ha det riktigt, riktigt bra allihopa. En underbar vecka.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.